Hallå härliga, Cecilia Kärvgård här. Välkommen till min podd som heter Måste min podd ha ett namn? Vi har kommit till del 3 i min serie om psykisk misshandel. Och i det här avsnittet så tänker jag prata om vilka konsekvenserna blir för offret i form av fysisk och psykisk påverkan och hur deras liv överlag påverkas. Men först så vill jag berätta för er, jag har ju tidigare, ni som lyssnar på min podd vet ju att jag tidigare har berättat om min sida på Patreon, som är en härlig gemenskap för personlig utveckling, inspiration, motivation och så vidare. Och där har jag precis släppt 3 nya arbetsböcker som heter 7 dagar till inre lugn, 7 dagar till självkärlek och 7 dagar till inre styrka. Och de här 3 arbetsböckerna kan man köpa en och en, eller så kan man köpa dem som ett paket och då få ett lägre pris. Och jag kommer lägga en länk till min Patreon-sida i beskrivningen till det här avsnittet, så att ni kan gå in där och kika och bli gärna medlemmar i gemenskapen. Man kan vara gratis medlem och få ta del av mycket grejer ändå. Bland annat kan man chatta med mig där till exempel. Ja, dagens del 3 i serien om psykisk misshandel. Att jag lyfter det här ämnet är för att det är ett så väldigt viktigt ämne. För det är väldigt många som faktiskt inte förstår att de lever i psykisk misshandel förrän långt efter. Eller långt, men förrän de känner bara att någonting är fel. Och sen så lämnar de partnern. För jag pratar utifrån perspektivet att det gäller kärleksrelationer. Men det kan ju förekomma i vilken typ av relationer som helst. Men det är sen när man lämnar förövaren och påbörjar sin resa mot läkning och går i terapi, vilket är ganska viktigt, som man inser att man har varit utsatt för psykisk misshandel. Att jag vill lyfta det här ämnet är därför att just psykisk misshandel, den är ju så osynlig. För man ser inte på offren att de har ju inga märken, inga blåtiror, inga sår, ingenting liksom. Utan allting är ju på insidan. Jag kommer längre fram ha ett avsnitt som handlar om vad man kan göra som närstående eller anhörig till en person som man tror är offer för psykisk misshandel. Och jag kommer också ha ett avsnitt där jag berättar om hur man kan göra för att lämna en förövare. Men idag handlar det alltså om vilka konsekvenserna blir för offret. Och först vill jag bara säga några ord om förövaren. Och oftast, så jag har inte någon siffra, för jag har inte hittat riktigt någon statistik på det här. Men för det mesta så är förövaren en person med någon form av personlighetsstörning. Man har ändrat ordet personlighetsstörning till personlighetssyndrom. Men jag tycker att det är lite att förmildra förövarna, så att därför så jag personligen säger hellre personlighetsstörning, för att man ska förstå allvaret i det hela. Och de här förövarna har oftast en personlighetsstörning som ingår i gruppen kluster B. När man pratar om olika personlighetsstörningar så har man 3 kluster A, kluster B och kluster C. Och i kluster B har vi den gruppen med individer som oftast får väldigt negativa effekter för människor i omgivningen. De andra klustren, där är det mer att det blir problem för personen själv i dennes liv, så att säga. Men personer i den här gruppen, kluster B, de saknar ju känslor som empati, skuld och skam och allt sånt som är viktigt för att kunna ha en sund kärleksrelation. Och ofta har de utåt en perfekt yta och skärmar lätt sin omgivning, vilket gör det väldigt svårt för offret att bli hörd och trodd. Och de fyra personlighetsstörningarna man pratar om här i kluster B, det är antisocial, och det är det man i vardagligt tal kallar för psykopati. Sen har vi borderline, som är emotionell instabilitet, och så är det histrionisk störning och narcissistisk störning. Det är de fyra. Och de här förövarna finns inom alla samhällsklasser och inom alla yrken. Och det är precis samma sak med offren. Offren kan vara precis vem som helst. Män, kvinnor, social status spelar ingen roll. Politisk tillhörighet spelar ingen roll. Intelligens spelar ingen roll. Omogen, mogen spelar ingen roll. Vem som helst, precis vem som helst, kan bli ett offer för psykisk misshandel. Och det är väldigt viktigt att tala om det. Precis lika viktigt som att förövaren kan vara precis vem som helst. Enligt Brottsförebyggande rådet, så statistik från 2022, så, för man förstår ju att det är en större andel kvinnor än män som uppger att de blivit utsatta. 15,2% var kvinnor, 11,7% var män, och då undrar jag, vad var resten? Nu när jag sitter och läser de här siffrorna, jag har bara kopierat dem från Brås hemsida. Ja, i alla fall. Det här talar ju inte om hur det ligger till egentligen, utan det här talar ju bara om det här. Den här statistiken är ju baserad på anmälda, så att de har kunnat komma med i statistiken. Och grejen är den att män är inte lika benägna att anmäla en sån här sak eller att ens söka hjälp. Därför att hos män så ligger det mycket mer skam än hos kvinnor att vara ett offer. För män är ju ändå fostrade till att vara de stora och starka. Och kan jag få höra, ja, men herregud, du som är så stor och stark jämfört med henne, hur kan du vara rädd för henne, eller hur kan hon behandla dig så illa utan att du... Ja, så därför så tror jag att det är nog en av orsakerna till att det är svårare för män att söka hjälp, att ens inse vad de är utsatta för. Men, och jag vill gärna lyfta just att män också kan bli offer, för att jag tycker det är viktigt att vi är medvetna om det. Jag menar inte att det skulle vara viktigare än att kvinnor blir utsatta, utan det man ser, alltså när jag har sökt på nätet och så vidare och om hjälp för offer och så vidare, så är det hur mycket hjälp som helst för kvinnliga offer, men det är inte lika mycket för manliga offren, vilket ju är synd. Psykiskt våld, det är den vanligaste typen av våld. Och de som är drabbade döljer utåt hur de egentligen mår. De vågar inte erkänna, de vågar inte berätta. Och den psykiska misshandeln, den börjar stegvis, lite i taget. Det kan vara så här, ja, men jag skämtar ju bara, men herregud, tog du åt det? Nej, men det var ju bara som ett skämt, jag menar ju inte så, och så vidare. Så det är väldigt få som förstår vad de är utsatta för förrän det har gått alldeles för långt. Och stannar man i en sån här destruktiv relation länge, så insjuknar kroppen förr eller senare. Man blir känslomässigt utbränd, kroppen bryts ner och man kan utveckla sjukdomar. Psykisk misshandel är extremt skadligt. Förövaren börjar oftast med att vara kärleksfull, och snäll. Men när förtroendet och känslorna har byggts upp, så förändras beteendet. Och man har sett i såna här relationer att när det händer lite större grejer som att flytta ihop, förlova sig, gifta sig, skaffa barn. Efter de händelserna, då brukar förövaren verkligen vända och visa sitt rätta ansikte. För då känner den sig trygg eller säker på att nu har jag mitt offer verkligen i mitt nät. Men det vill jag tillägga att det är ju inte så att förövaren är medveten om det här. Den tänker inte på att nu ska jag göra så där så att jag verkligen manipulerar den. Utan det är bara en naturlig del av deras beteende. Och eftersom partnern då, förövaren, kan ha två helt olika sidor. Den är omtänksam och lyhörd ena stunden. Och sen nästa stund så blir den väldigt obehaglig, elak, hotfull och kontrollerande i nästa stund. Och det här oförutsägbara beteendet håller dig på tårna. Offer brukar prata dels om att man tassar på tå eller att det är som att gå på äggskal. Man vet aldrig. Det går liksom inte att slappna av för man vet inte när partners humör, förövarens humör, skiftar. Så att det är som att konstant gå på nålar. För omvärlden så kan den som misshandlar eller förövaren verka väldigt skärmig och mysig och är väldigt omtyckt. Så att dina nära och kära, familj, släkt, vänner tycker jättemycket om den här förövaren. Och det här kan ju leda till att du känner dig galen och börjar tvivla på dina egna tankar, din egen intuition, dina egna iakttagelser. Att ja, men jag har kanske fel, jag kanske har bedömt min partner fel. Men det är ju så här att det är ju en del av den manipuleringen som offret är utsatt för. Och det är ju, syftet är ju liksom att skuldbelägga offret helt enkelt. Och man bryts långsamt ner. Tills man bara en liten våt fläck av sitt forna jag. Man är inte längre sig själv. Man glider ifrån vänner, familj och allting och blir därmed ännu mer sårbar. För att man är i en ännu mer utsatt position liksom. Okej, jag tänkte då först prata lite om fysiska symptom. Och det här är ju när kroppen larmar. Psykisk misshandel känns i kroppen. Och när du lever i konstant stress så försöker ju kroppen att skydda dig. Och det här är ju inte ett tecken på svaghet utan det är kroppens stresssystem som är överaktiverat. Så vanliga fysiska symptom som man kan se hos offer är kronisk trötthet och utmattning, sömnproblem, mardrömmar, huvudvärk, migrän, muskelspänningar, magproblem, illamående, kramper, lös mage eller förstoppning, diffus värk, smärtor utan medicinsk grund, ledvärk. Man förändrar sitt ätbeteende, man går upp i vikt eller går ner i vikt. Man får nedsatt immunförsvar, hjärtklappning, skakningar, tryck över bröstet och man löper en mycket högre risk också. För att få hjärtinfarkt eller stroke. Väl, alltså ni inser. Du vet. Alltså det här är väldigt farligt helt enkelt. Med psykisk misshandel. Och så ska vi gå in då på de psykiska symptomen. Och psykisk misshandel sker som jag har sagt steg för steg. Och ofta märker andra förändringen innan du själv gör det. Vanliga psykiska symptom är ångest och oro. Att alltid vara på helspänn. Man liksom har radarn ute för att ha koll på om man kommer att få skit eller inte. Eller om det är något drama på väg eller inte. Man är rädd för partners reaktioner. Man känner skuld och skam. Inte bara för att man är utsatt utan förövaren, den kan ju hitta på alla möjliga grejer. Dra igång olika draman och sådär. Och gräl och så vidare. Och så anklagar den offret. För att det var offret som antingen, det är offrets fel att förövaren var tvungen att bli arg. Eller så är det offret som har startat grälet eller skapat dramat. Och förövaren är helt oskyldig. Och den manipuleringen gör att offret till slut tror på det. Ja, men det var nog mitt fel. Jag gjorde nog något fel. Så går de omkring då med den här skulden och skam. Förvirring är väldigt, väldigt vanligt. Och en misstro mot sig själv. Man litar inte på sina egna iakttagelser, sina känslor och så vidare. Jag berättar ju lite om olika termer och sådana grejer i förra avsnittet. I del 2. Och då pratar jag bland annat om gaslighting. Och det är ju ett sätt att för förövaren att få offret att tro att det är offret som är galet. Att den har några psykiska problem helt enkelt. Och det är inte alls ovanligt att förövaren tvingar offret att söka hjälp hos psykolog. För att ta itu med sina problem som inte existerar. Men det är just det att förövaren vill få det till att offret är psykiskt sjuk eller psykiskt instabil. Offren har väldigt mycket självkritik och låg självkänsla. De får svårt att fatta beslut. De får minnesproblem, koncentrationssvårigheter, social isolering. Och så lite självdestruktiva strategier som att äta mycket mat, fel mat, frossa med godis och sånt. Eller spela, eller dricka alkohol, eller ta andra droger i ett sätt att försöka dämpa ångesten. Så det blir liksom en form av självmedicinering. Så lyssna gärna på förra avsnittet om ni inte har gjort det. För där förklarar jag mer de här olika begreppen som man använder. När det handlar om psykisk misshandel som gaslighting och sådana saker. Hur offret börjar tvivla på sig själv, får jättelåg självkänsla. Och offret blir ju så nedtryckt av förövaren. Och offret känner ju att ingenting den gör duger. Det spelar ingen roll vad de gör. Även om de gör exakt så som förövaren vill, så nej, det duger inte. Det duger aldrig. Om du till exempel lagar en middag och vi säger att du gör med kött. Och då kan personen säga, eller förövaren säga, men vadå, jag har blivit vegetarian så kan du tro att jag ska äta det här. Eller jag är inte sugen på kött idag. Jag vill ha korv. Korvstroganoff vill jag ha. Ja, och sen så lagar du det som förövaren vill. Och då duger inte det heller. Ja, men vadå? Vad håller du på med? Jag sa ju att jag ville ha kött. Nej, men du ville ju ha korvstroganoff. Nej, jag vill ha kött. Så ingenting du gör räcker till eller duger. En annan sak man ofta ser hos offer är att det blir en identitetsförändring. Och det här är ju ingenting som offret egentligen tänker på. Men däremot för dig som lyssnar som är närstående. Du kanske är vän till någon. Och du misstänker att den blir utsatt för psykisk misshandel. Eller om du är nära anhörig till någon som du tror är utsatt för psykisk misshandel. Så ska jag berätta här lite om hur man kan se det i identiteten. Offret gör sig liten. För det handlar ju om att den anpassar sig efter förövaren. För att få så lite skit som möjligt. Så offret gör sig liten, gör allt den kan för att undvika konflikter och börja ändra på ditt eget beteende för att inte trigga förövaren så att du får en massa skit därifrån. Och sen i nästa steg så börjar självbilden att förändras och offret tror att allt är offrets fel. Offret tvivlar på sin egen kompetens. Offret känner sig värdelös, misslyckad, totalt inkompetent. Och i nästa steg så tappar offret bort sig själv. Intressen försvinner. Och det behöver inte vara så att den egentligen inte är intresserad av samma saker längre. Det är bara det att förövaren couldn't care less. Alltså förövaren är inte intresserad av samma sak. Så därför släpper du dina intressen. Man kan ändra klädstil. Det är väldigt vanligt. Ändra frisyr, hårfärg. Gå upp i vikt, gå ner i vikt. bli vältränad, inte vältränad. Allt ändras utifrån vad förövaren vill. Och de gör det ju på ett sånt subtilt sätt så du kanske inte förstår som offer att du har ändrat på dig för din partners skull. För de ofta så säger de ju inte rakt ut, ja du ska klippa håret så här eller du ska ha den hårfärgen. De säger det på ett sätt så att det låter som att det är för ditt eget bästa och att du kommer bli mycket snyggare och ja, mycket läckrare eller vad som helst. Du kommer se mer professionell ut eller ja, den här färgen klär dig mycket bättre. Den blir så fin med din ögonfärg och ditt hår och så. Så den här färgen klär du mycket bättre i och så vidare. Det blir liksom som att offrets personlighet tystnar. Offret blir en version av sig själv som partnern accepterar. Men det är ju inte säkert att offret själv vill vara på det sättet. Det är vanligt att offer slutar med hobbies. Ändrar åsikter. Det är väldigt vanligt. Och har du en närstående som du misstänker att den är offer för psykisk misshandel, så kommer vissa saker kommer du att märka väldigt tydligt. Till exempel att offret ändrar åsikter. De kan ha haft starka åsikter förr. Så träffar de den här och då bara vänder de totalt och ändrar åsikt. De ändrar musiksmak, ändrar matsmak, ändrar allt. Om de har haft en favoritfärg så har de ändrat favoritfärg och så vidare. Du kanske märker att din vän eller närstående har börjat med olika negativa beteenden. Som att till exempel börja ljuga jättemycket. Eller att den har svårt att se dig i ögonen. Du märker att den, om du ser på kroppen att den är mer hopsjunken, att den är inte så där stolt och trygg i sig själv som personen var innan den träffade sin förövare. Vanligt är att offret slutar drömma eller planera för framtiden. De ser inte längre än till just nu. För de är ju i överlevnadsmode och då kan de inte tänka på framtiden, utan det handlar bara om att överleva här och nu, att undvika skit, att undvika draman här och nu. Och offret, ja, som jag sa tidigare, just det här med förvirring och känner att de inte vet, offret vet inte vem den är längre. Någonting annat som också är väldigt vanligt är att offret får en förändrad verklighetsuppfattning. För sanningen förskjuts liksom. Och det här är väl en av de mest destruktiva effekterna av psykisk misshandel, att offrets verklighetsbild manipuleras. Och det blir så här, förövaren ifrågasätter dina minnen och du får höra att du minns fel, om vi nu säger att du är ett offer, eller att du hittar på eller att du överdriver. Och du som offer börjar misstro dina egna känslor. För partner säger att du är överkänslig eller dramatisk eller du överdriver eller sådär. Det blir nästan som att förövaren blir din tolk av verkligheten. Och offret känner att det är nödvändigt att hela tiden fråga partnern om vad som egentligen hände. Och offret anpassar sig till förövarens världsbild och slutar helt att förlita sig på sin egen världsbild. Offret förlorar liksom den inre kompassen och får svårt att veta vad som är rätt, sant eller rimligt, logiskt och så vidare. Andra konsekvenser är att offret får försämrad beslutsförmåga och vågar inte ta beslut, är rädd för att göra fel och tror inte att den kan lita på sin egen bedömning. Konsekvensen av det här kan vara missade möjligheter, att man fattar dåliga beslut eller har begränsad handlingskraft och är ganska apatisk egentligen. Ekonomiska problem är också väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt att förövaren ser till att göra offret ekonomiskt beroende. För att då blir, när offret är beroende av förövaren, så kan ju inte offret lämna. Hur ska den klara sig ekonomiskt till exempel? Så Det kan bli så att förövaren tar över för att kontrollera ekonomin. Eller du offret blir tvungen att sluta jobba på grund av stress, press eller manipulation. Pengar kan försvinna i förövarens konsumtion. Du kan hamna i skuld och du tappar, eller du, offret, eller du, om du är ett offer. Jag vet ju inte vem du är som lyssnar. Men offret kan tappa det ekonomiska självförtroendet. Och konsekvenser av de ekonomiska problemen är skulder, obetalda räkningar. Man blir ekonomiskt beroende av förövaren, vilket gör det ännu svårare att lämna relationen. En annan effekt är att man förlorar sin vardagskompetens och får problem, för man har problem med minne, struktur och fokus. Man tappar vardagsrutiner och får svårt att överlag organisera livet. Man springer ju hela tiden och tassar på tå. Man springer och zigzag mellan handgranaterna ungefär på krigsfältet. Det är lite så det upplevs av ett offer. Det blir konsekvenser på arbetet eftersom man har problem med koncentrationen. Man sjukskriver sig mycket, man presterar sämre. Man kanske hamnar i konflikter och förlorar karriärmöjligheter på grund av det här. Det får sociala konsekvenser. Man har färre vänner. Man är ensam. Man känner misstro mot andra. För ofta så gör ju förövaren någonting som kallas för triangulering. För att förövaren vill ju isolera offret. För ju färre människor det finns runt offret, desto större inflytande har förövaren på offret. Därför så använder de sig ofta något som kallas för triangulering, och det är att se till att offret tar avstånd från folk, för att då, enligt förövaren så vill de ju bara offret illa. Men jag, förövaren, jag älskar ju dig, jag bryr mig om dig och jag ser hur illa du far när du umgås med din syster och så vidare. Så att de manipulerar dem till att säga upp bekantskaperna. Det kan vara också extremt sjuklig svartsjuka, vilket är väldigt vanligt. Och då får offret inte umgås med människor av motsatt kön. Så att då säger de upp bekantskapen för att slippa med den här sjukliga svartsjukan. Så, sen får man ju problem i framtida relationer. För man är rädd för konflikter, man har anammat ett beteende av att överanpassa sig. Svårt att sätta gränser, och sen upprepar man relationsmönster. Det är därför det är så himla viktigt, både för den fysiska, den psykiska hälsan och för framtiden efter förövaren, att man verkligen läker först. Det sämsta man kan göra är ju till exempel att gå direkt in i en ny relation med en ny människa. För det är med stor sannolikhet så kommer man att stöta på en förövare. Sen sker det ju också en identitetsfragmentering. Där offret känner att jag vet inte vem jag är längre. Jag har tappat bort mig själv. Har oklar riktning i livet och vet inte egentligen vad offret tycker eller vill. Tycker jag om det här? Vad vill jag? Vilken musik vill jag lyssna på? Och så vidare. Den har ingen aning. Så att ni märker. Det är, som jag sa, väldigt, väldigt farligt att att vara utsatt för psykisk misshandel. Och jag vet inte. Jag har några grejer jag tänker ni kan fundera över. För du som lyssnar, du kanske själv faktiskt lever i en relation där det pågår psykisk misshandel. Eller så har du, kan du fundera över de här frågorna när det gäller någon vän eller anhörig och så vidare. Men här är några frågor. Känner jag igen fysiska eller psykiska symptom hos mig själv? Har jag ändrat beteenden för att undvika någons reaktion? Har jag slutat med något jag älskat att göra? Varför? Är mina tankar och känslor verkligen mina? Eller är de någon annans? Om en vän beskrev min situation, vad skulle jag säga till min vän? Hur skulle mitt liv se ut om jag kände mig helt trygg? Och vilka små steg vill jag ta tillbaka till mig själv? Ja, det var vad jag ville prata om idag. Och jag hoppas att det här kan ha fått upp ögonen på många. På dig som lyssnar. Om du själv är utsatt eller om du har någon närstående som är utsatt. Det är ju inte så ovanligt det här. Det är vanligare än vad vi tror faktiskt. Och så kom ihåg min Patreon-kanal som jag har beskrivit. Och kom och var med i gemenskapen där. Och om du känner igen dig i det som jag har beskrivit idag, det jag har pratat om här idag, eller om du märker att det är någonting som skaver inom dig, så ska du bara veta att du behöver inte ta dig igenom det ensam. Och i min coachning så hjälper jag dig att sätta ord på det du upplever och att förstå dina mönster. Alltså jag hjälper dig att förstå dina egna mönster och hur du kan ta steg som leder dig tillbaka till dig själv. Så om du vill ha stöd och hjälp i det här så boka gärna en tid med mig. Och jag lägger min mailadress här under så kan du bara skicka ett mail till mig så fixar vi det. Ja, det var allt för idag. Och jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Och du får gärna dela det här vidare om du har människor i din närhet som det här kan vara angeläget för. Så, jo, det var en sak till. Jag vill ha offer som berättar sina historier här i podden. Antingen om du nu är ett offer eller känner någon som du kan fråga. Och du behöver ju inte vara ett offer just nu. Du kan ju ha en historia bakåt. Så, och vill berätta din historia. Så antingen att du är med i min podd och vi pratar tillsammans. Och då kan jag så att säga förvränga din röst så att du är helt anonym. Eller så skriver du till mig och berättar din historia. Och så läser jag upp den här och ger mina tankar kring din berättelse. Och det går att mejla mig. Om du vill vara med här i podden. Antingen genom att lämna din historia skriftligt. Eller om du vill vara med och prata med mig. Jag vill tacka dig för att du har lyssnat idag. Jag hoppas att du väljer att dela vidare. För det är viktigt att vi sprider det här budskapet. För att förhindra att folk är kvar i den här typen av relationer. Eller att de ens hamnar i den här typen av relationer. Vi hörs och syns nästa gång. Och som sagt, mejla mig gärna. Du hittar min mejladress här nere. cecilia@attraktionslagen.online. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ta hand om dig nu. Och kom ihåg en sak. Var snäll mot dig själv.